Den 1 september i år blev den svenska skolan hemlig. I alla fall hemligare än vad den varit innan. Nu går det nämligen inte längre att få ut information om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande uppgifter. Och Skolverket, de varnar för att situationen kan leda till att de nationella proven inte kommer att kunna genomföras som de ska och att Sverige kanske inte heller kan delta i de internationella PISA-studierna. Hur blev det så här och går det att göra någonting åt det? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och i dagens podd gästas vi av Jonas Vlachos. Han är professor i nationalekonomi och har länge forskat kring den svenska skolan. Och han får börja med att berätta hur vi egentligen hamnade här.
Ja, det började med att Sveriges kommuner och landsting gjorde sin årliga beställning av skoldata från SCB. Och då hade SCB, som tillsatte en ny chefsjurist, gick igenom sina rutiner och sina, vad det egentligen var för data de lämnade ut i olika sammanhang. Och då konstaterade de att de under en herrans massa år hade gjort fel som hade lämnat ut data om friskolor på det sätt som man har gjort. Det vill säga därför att de här friskolorna är privata bolag och de omfattas därmed av en särskild form av statistiksekretess. Vilket innebär att man får inte bara lämna ut data hur som helst bara för att man råkar ha den här datan insamlad. Och det här var ju ett slag för SKR. De har gjort det här under många års tid och har aldrig mött några problem. Men plötsligt så var det då problem. Och det här sekretessen som SCB hävdade var väldigt långtgående då. Det här överklagades och hamnade i kammarrätten som konstaterade att SCBs då nya bedömning att den var helt korrekt. Och att de hade gjort fel under en massa år och att det var korrekt att inte lämna ut. Där förstod vi som följde frågan att det skulle få implikationer även för Skolverket och för skolstatistiken är stor. Men när sen Skolverket tog sig an den här frågan, antagligen något försenat på grund av coronakrisen som kom emellan, så gick de ännu ett steg längre. Och inte bara det att de hemligstämplade all statistik som hade med friskolor att göra, utan de åberopade även lika behandlingsregler som säger att de tycker att de måste behandla kommunala skolor på samma sätt som fristående. Vilket innebär att de även då la en hemlig stämpel och tog bort på sina databaser över all skolstatistik som finns. Så hamnade vi här.
Ja, så ser situationen ut idag. Och det kan vara värt att klargöra att allt så gäller både privata och kommunala skolor som nu är klart hemligare och mer svårgranskade än vad de var innan den 1 september. Hela den här historien, den har väckt debatt och politisk diskussion. Och när man skummar igenom de artiklar som skrivits så är det påtagligt att mer eller mindre alla tycker att något har gått snett när man hemligstämplar statistik från offentliga skolor. Vi ska återkomma till just den där diskussionen lite senare, men innan dess tänkte vi att vi kort måste beröra de direkta konsekvenserna av det här beslutet. För vad är det egentligen för uppgifter som vi inte längre får tag på? Vi hör Jonas Vlachos igen.
Ja, i princip så är det ju all statistik som har med skolor att göra. Så det är elevernas resultat, deras betyg, deras nationella provresultat som då har lämnats ut på skolnivå tidigare. Det är deras elevsammansättning, vilket är väldigt viktigt i många olika sammanhang. Dels så är elevsammansättningen viktig för att förstå skolornas resultat. Dels är det så att det är statistik som används för att fördela resurser. Både från staten ut till huvudmännen men även på kommunal nivå från kommunen ut till skolan. Alltså, så påverkas det av den här typen av statistik. Och sen är då även lärarstatistik. Hur många lärare per elev finns det? Hur stor andel av lärarna behöriga? Vilka olika lärarkategorier finns det? I vilken omfattning? Så det är egentligen allt. Det är till och med så att adressregistret som SCB har hanterat åt Skolverket egentligen, även det har han hemligställt. Alltså det finns inget adressregister ens över skolorna längre som är offentligt. Och det är till och med så pass hemligt så att Skolverket inte själv kan använda det. Det vill säga att de kan inte längre några adresser och skicka ut nationella prov till och liknande. Det kan man ju tänka sig att de borde kunna samla in på ett annat sätt. Men som det nu är så har SCB haft hand om den statistiken och all statistik som berör enskilda skolor och huvudmän är hemligstämplad.
Det har ju blivit ganska så kraftigt kritiserat från många håll det här. Alltså, vilka konsekvenser är det man ser att det här skulle kunna få på sikt?
Ja, alltså det bör inte ens stå på sikt. Det här är omedelbara konsekvenser. Men sådana här saker som att Att inte adressregistret finns får ju implikationer redan i höst när stora nationella prov. Det kanske går att lösa på något sätt, på något annat sätt. Men ja, det innebär ju i praktiken att all form av sån här löpande intern och extern utvärdering och granskning av skolorna blir väldigt, väldigt mycket svårare. Och det handlar ju om allt från rektorer som följer sina egna skolors resultat och lärare som följer sina egna resultat och kanske vill jämföra dem med andra likartade skolor. Att de kan inte heller längre göra det på ett enkelt sätt, vilket man hittills har kunnat göra. Det blir naturligtvis svårt för journalister och för forskare som mig. Som forskare kan man ha tillgång till viss data, men den är då anonymiserad. Det vill säga, vi vet inte exakt vilken skola det är. Vi vet vilken kommun det ligger i och sånt, men inte vilka skolor. Utan allting är löpnummersatt. Det är anonymt. Men så är journalister och forskare som vill göra snabba kolla på hur går det egentligen på skolan i den här kommunen. Eller vad händer egentligen på den här skolan. Och nu har de förbättrat sina betygsresultat, men hur ser det egentligen ut med de nationella proven och liknande? Allt sånt blir närmast omöjligt för de flesta. Och med lång fördröjning möjligt för forskare, men inte den här löpande kollen. Och dessutom får det då implikationer för de som ska välja skola och kanske vill ta del av den här statistiken och det syftet. Då hänvisas man till egentligen vad skolorna själva presenterar om sig själva.
Alltså, när jag har tittat igenom diskussionen kring det här under de senaste dagarna, så det är ju så att det är ganska svårt att hitta någon som egentligen argumenterar för att man tycker att det här är en bra idé. Alltså, hur kunde man hamna här ändå?
Ja, i grund och botten har det att göra med att vi inte har en offentlighetsprincip för friskolor, det vill säga att offentlighetsprincipen inte omfattar dem. Det säger både SCB och Skolverket, säger det i sina svar på det här, att hade vi haft en offentlighetsprincip så hade det med största sannolikhet funkat, och då hade den här statistiken kunnat lämnas ut som tidigare och dessutom kanske var ännu mer omfattande. Och den här frågan om offentlighetsprincipen har ju utretts väldigt länge. Så sen som 2015 var det mycket bred politisk enighet om att vi skulle ha en offentlighetsprincip för fristående skolor. Så det här har varit, det har utretts och det har behandlats av lagrådet i flera vändor, och man har kommit fram till då att det här skulle funka. Men den politiska spelplanen där har ändrats, och nu finns det ett visst motstånd från vissa håll mot en offentlighetsprincip. Det är lite oklart vilka som egentligen är för och emot det, så det får man nog ta med några andra. Men det är inte längre samma totala politiska enighet som det var för ett par år sedan om att en offentlighetsprincip skulle finnas. Men då, därutöver, ja, hur ska man då, jag menar, lagen är ju som det är, det är egentligen ingen som ifrågasätter lagtolkningen om att friskolorna, att den här statistiken enligt rådande lagar måste vara hemlig för friskolor, så är lagen liksom. Men då är frågan, okej, vad kan man göra åt det? Och då har det kommit en del förslag nu. Och det visar sig att det är ju inte jätteenkelt. Det handlar om att Skolverket själva ska ta över en del av statistikinsamlingen, att det ska kunna hjälpa. Vilket naturligtvis då innebär att det måste byggas upp en viss organisation för det som kanske inte har plats. Det är svårt för mig att avgöra hur komplicerat det är rent organisatoriskt, men det är inte på plats i alla fall. Men det är även så att det krävs att offentlighets- och sekretesslagen skrivs om. Enligt vad SCB säger, de är antagligen bäst lämpade att bedöma det här. Och hur lätt det är att göra vissa undantag för just skolföretag i offentlighets- och sekretesslagen är antagligen inte helt självklart hur lätt det är, utan det kan vara väldigt komplicerat att göra det. Och sen så blir man ju då som är granskare så här, så blir man lite orolig för att i de här diskussionerna om vad det egentligen är som ska vara offentligt, så hamnar man väldigt mycket i det här perspektivet att det finns två perspektiv. Det ena är vad skolmyndigheterna och statliga skolmyndigheterna för behov för att dela ut resurser och framförallt för dela ut resurser till viss mån för skolutveckling. Men även då vad som behövs för skolväljande familjer. Däremot så finns det inte någonting egentligen om vilka behov för någon sorts allmän granskning och utvärdering, både intern och extern av verksamheten, vilka behov som finns där. Det finns inte med i de här liksom svaren, eller egentligen knappt i diskussionen. Jag skulle säga att det är det absolut viktigaste, att det finns rätt mycket forskning som visar att liksom god offentlig information om skolor, att det i sig är kvalitetshöjande. Och det är lite oklart exakt vad det beror på, men just den här möjligheten för de enskilda skolorna och deras huvudmän att på ett enkelt sätt kunna jämföra vad är vi bra på, vad är vi dåliga på, vart vi förbättrar oss och sånt där, att det är väldigt viktigt. Men det finns inte med i de här utredningsförslagen. Så vad jag då som med danskare är orolig för, det är att man missar den biten. Förutom att det inte alls är självklart att det här går att lösa på något enkelt och snabbt sätt, så är jag orolig för att det här, de behoven inte finns riktigt med i beaktande. Vilket jag skulle säga är helt centrala behov för skolväsendet.
Om man bara blickar lite framåt, vågar du göra någon gissning på var det här tar vägen? Du som ändå följer diskussionen, vad tror du kommer att hända?
Ja, det är väldigt svårt för mig att avgöra det, för att det är så mycket politik involverat i det hela. Men jag menar, som sagt, en enkel lösning, det vore ju att låta friskolor omfattas av offentlighetsprincipen. Det är ju ett förslag som har varit på tapeten i många år. Det finns ett lagförslag, det är utrett, det är lagrådsbehandlat och så vidare. Då skulle man antagligen lösa alla problem. Och dessutom då ge tillgång till mer insyn som vi länge har efterfrågat, inte minst av friskolesektorn, som inte har möjliggjorts eftersom det inte finns en offentlighetsprincip. Man ska minnas då att hela den här totala politiska enigheten som fanns om offentlighetsprincipen, den kom till stånd i ett läge där ingen ens kunde tänka att den här statistiken inte skulle finnas. Utan det var ju när statistiken fanns, och trots det så tyckte man att det fanns ett stort behov av en offentlighetsprincip. Nu finns inte ens statistiken. Så om det fanns någon invändning mot den här idén om offentlighetsprincip, så borde det på två saker. Ett, vi har ändå redan väldigt mycket data. Ja, det argumentet finns ju inte längre. Och två, det är särskilt betungande för små friskolor som inte har så stor organisatorisk kapacitet. Men där har ju intresseorganisationen för just de små ideella friskolorna, de har ju gått ut och sagt att vi är tydliga nu med att de är för en offentlighetsprincip. Så egentligen så de argument som på något sätt har förts fram där under resans gång, de håller inte. Sen är det ju svårt för mig att bedöma hur pass svåra de här nödlösningarna med snabbändringar av offentlighets- och sekretesslagen, en ny organisation för statistikinsamling, hur svåra de är, hur lång tid de kommer att ta. Dels att få plats politiskt juridiskt här, för det här måste ju utredas på något sätt. Och det är som det liksom kommer i slutändan kommer att finnas politiskt stöd för dem. Det kan inte jag avgöra. Men det är liksom de vägar som man har att gå, som jag ser.
Sist här, Jonas Blachos, professor i nationalekonomi. Jag som pratar nu heter Marcus Ulfsen, och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut med ett avsnitt en gång varje vardagsmorgon där vi fördjupar oss i något aktuellt ämne. Så om ni tycker att det låter spännande att lyssna på, så tycker vi att ni borde prenumerera på oss i någon av era poddspelare. Så gör det, så hörs vi snart igen.